Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast med mig, Greta Thurfjell, och min ärade kollega Kristoffer Ahlström. Idag ska vi prata om Star Wars The Rise of Skywalker, som vi såg på pressvisningen i vårt andra hem Mall of Scandinavia igår. Kristoffer, vad ska vi prata om?
Jag ska prata om hur otroligt känslosamt den här filmen var för mig, och jag ska berätta om scenerna som fick mig att börja gråta, och jag ska försöka att hålla mig från tårar när jag gör det, men jag kan absolut inte lova någonting.
Jag ska inte göra något så fint. Jag ska kritisera premissen att de onda i Star Wars vet om och uttrycker tydligt att de är onda, istället för att som alla andra onda någonsin tror att de är goda. Och eftersom inga är så spoilerkänsliga som Star Wars-fans, förutom kanske Marvel-fans, så vill jag varna för spoilers. För vi kommer prata om hela filmen, så att den kan man se först och sen ska man lyssna på avsnittet sen. Det drar ihop sig till ett slutgiltigt slag mellan The Resistance och First Order. Kylo Ren uppsöker en återuppstånden kejsar Palpatine som lovar honom hela imperiet i utbyte mot att han dödar Rey. Kylo Ren har dock andra planer för Rey, som blivit en skicklig utövare av kraften samtidigt som hon slits mellan dess mörka och ljusa sidor och letar efter sanningen om vilka hennes föräldrar var. Kristoffer, vet vi verkligen med säkerhet att det här är den sista Star Wars-filmen som någonsin kommer att göras?
För att citera en god vän, det är nog inte ens den sista Star Wars-filmen i år. Sen Disney tog över och köpte ut George Lucas från Star Wars-franchisen, så har de ju liksom bara pumpat ut filmer. Det är tv-serier, det är spin-off-rullar och så vidare. Sen fick de ju, och jag menar, Last Jedi, den förra liksom filmen i Skywalker-sagan, var ju mest inkomstbringande hela 2017, så jag tror knappast de kommer liksom släppa Star Wars. Men däremot så sägs det att det här är då den avslutande delen i Skywalker-släktsagan, som börjar med Stjärnors krig 1977, och det är den nionde filmen både kronologiskt och liksom i den ordning som den har gjort.
Man kan ändå säga att det är någon sorts bokslut liksom.
Ja, men precis. Och sen, som sagt, Disney, tror de betalade 4 miljarder till George Lucas för franchisen, så de kommer inte sluta göra Star Wars-produkter, om man säger så.
Hur tycker du att den, om man ändå ska se på den som ett avslut av någonting, avslut for a generation, hur tycker du att den lyckades med att liksom knyta ihop säcken?
Alltså, grejen är att det är väl inte a generation längre. Den har lyckats bli en multigenerations framgång.
Ja, jo, absolut.
Trots att den liksom fortsätter att riffa på det här då 42 år gamla konceptet. Ja, det är en bra fråga. Hur gör man folk nöjda? Hur liksom rundar man av efter 42 år?
Vi kan väl säga här och nu att du är väldigt nöjd.
Jag är väldigt nöjd, absolut.
Så för dig lyckades den knyta ihop säcken.
Ja, och det är ju lite lustigt, för att jag är ju fanboy, ska jag kännas. Vart det sen
jag vill inte skämmas för.
Nej. Fanboys är ju inte nödvändigtvis de enklaste att tillfredsställa, snarare tvärtom. Jag har tyckt att både Force Awakens, den första delen i den här sequel-trilogin, och framförallt Last Jedi, båda de var besvikelser. Kanske gjorde att mina förväntningar var lite lägre ställda, men jag vet, det är jättesvårt. Det är som C-3PO säger i första Star Wars-filmen, att oddsen för att navigera ett asteroidbälte är 3720 mot 1. Och det är ungefär oddsen för att jag är alla nöjda med den här filmen också. Men med det sagt så tycker jag absolut att det här var ett värdigt avslut. Ska vi gå in närmare på det här och nu, eller ska vi...
Vi kan återkomma till liksom avslutningen på själva filmen, verkligen. Men
vi kan väl säga lite kort om mottag, för att nu är recensionerna börjat välja in.
Av dem du är i minoritet.
Jag är i minoritet, absolut. Det har jag insett. Vilket gör mig tvirrad, för att jag var helt övertygad om att det här till och med, så att jag satt, var väl en halvtimme in i filmen, den här jaktscenen i öknen. Och jag satt och tänkte för mig själv...
Vilken av dem?
Jag satt och tänkte så här, det här är filmen vi förtjänade. Till slut fick vi den. Och det kan man väl alltid säga, jag kanske rycktes med i stämningen, men det är väl det en filmupplevelse är. Man ska lyckas med.
Ja, då har man ju lyckats. Ja,
precis.
Verkligen.
Så det tycker jag verkligen.
Även DNs filmkritiker Jakob Lundström tycker ju att det här är filmen vi förtjänar, men inte är lika positiv.
Nej, han är mycket mer kritisk. Och då ska man väl komma ihåg vilket håll han kommer ifrån. Han är chefredaktör på filmtidningen FLM, så han är filmskribent. Jag är däremot författare. Jag kommer från Cervantes, från Tolstoy, från Homeros. För att parafrasera Peter Handke.
Ja, visst. Jo, men det så måste det få vara. Man måste få ha olika utgångspunkter i detta.
Absolut.
Du och jag såg ju filmen tillsammans. Mm. Det var en underbar förmiddag i Mall of Scandinavia.
Underbar Mall of Scandinavia.
Tack Mall of Scandinavia. Inte sponsrad av Mall of Scandinavia, vi säger ändå. Du grät.
Ja, det var för att jag berättade. Du såg inte mig gråta, hoppas jag. Jag försökte nog dölja ganska väl.
Du hade 3D-glasögon på dig, så jag såg inte att du grät. Nej. Jag satt inte heller bredvid dig, tyvärr. Men jag hade gärna velat se det. Jag hade blivit väldigt rörd.
Ja, men jag tror att vid 5 eller 6 skilda tillfällen så grät jag i olika mängder. Från liksom snörvlande till actual tårar rinner ner för kinder.
Åh, rinner ner från utan de 3D-glasögonen. Ja, nej, det hade jag verkligen velat se. Berätta då, varför du blev liksom så berörd. Var det bara på grund av det här att det var någon typ av liksom era i ditt liv som skulle liksom ta slut, eller var det också, vad var det, tycker alltså, du det som filmen lyckades med?
Nej, kanske inte att den tog slut, utan snarare så här, var den väckte till liv i mig igen. Det var liksom den här matinékänslan. Sen är den är ju ganska skamlöst nostalgisk i vad den plockar in liksom, med scener med Carrie Fisher, Billy Dee Williams återvänder som Lando Calrissian. Mm. Man till och med plockar upp Ian McDiarmid som Kejsare Palpatine. Mm. Och då är alltså, han var ju då med i den andra filmen dyker upp, alltså ja, film 5 då från 1980. Mm. Så då snackar vi, det är 39 år. Som tur är så spelar han redan då en sån gammal ruttnande gubbe. Som
jag undrade liksom hur de hade fått honom till ruttnande gubbe då. För det är inte, nu kanske det inte är lika svårt att förställa honom. Han ser inte alls ut som otäcka Palpatine i verkligheten. Jag såg bilden på honom och bara, åh vilken söt liten barn.
Ja, absolut. Och i prequel-filmerna då, alltså del 1-3, så spelar han, då är han bara senator Palpatine. Och då är han liksom sitt riktiga jag. Mm. Så att det var ju mycket tung makeup då 1983 var det med Jedens återkomst den framförallt med liksom. Men ja, absolut, och det är också så här, ja okej, okay, Chase Palpatine är tillbaka, men inte ens filmskaparna själva orkar komma på en anledning. Jag tror det till och med står så här i de här jätteinfotunga förtexten som rullar så här, somehow Palpatine's return.
De säger det vid något tillfälle också så här, att så här, ja, men han gömde sig i den okända delen av rymden. Men varför har inte bara alla gömt sig i den okända delen av rymden?
Ja, och det är, man fattar väl att han hålls liv med något slags maskineri som han sitter fast i.
Han hänger liksom på en droppställning.
Ja, precis. Det påminner lite om baronen Harkonnen i David Lynch Dune-film.
Ja, precis. Ja.
Ja, precis. Nej, men, och sen är liksom det, om jag ska säga så här, jag kan inte gå in på alla gånger jag grät, men den scen som fick mig att liksom hulka som kraftigast är då när Rey då, som är den här arvtagerskan kan man väl säga till hela Jedi-arvet.
Ja, visst.
Hon liksom stirrar upp i stjärnorna och väcks till liv, och så kommer liksom en kör av röster som är liksom alla som har spelat Jedi-riddare i serien. Mm. Det är Samuel Jackson som Mace Windu, det är Liam Neeson som Qui-Gon Jinn, det är
Ewan McGregor
som en ung Ben Kenobi, det är Hayden Christensen som Anakin Skywalker, och alla de liksom manar henne att resa sig upp, och så gör hon det.
Och sen vänder sig bort från
och sen säger kejsaren skryter med att säga, alla Sith, som är då de onda versionerna av Jedi, är med mig. Och då korsar hon. Otroligt. Då korsar hon sina ljussabler och säger, alla Jedi som är mig. Och då brast
det
för mig.
Det är faktiskt väldigt vackert. Jag håller med om det.
Otroligt.
Jag håller med om det. För att vi ska kunna gå vidare lite grann från den här gråtfesten. Som jag inte vill gå vidare från, men jag ska tillåta dig att göra det. Det är ju så att man sitter och väntar på de här slutscenerna, eftersom det ska ju också vara på något sätt den avslutande delen av den här trilogin nu som har kommit nu. Tycker jag man sitter och väntar på det hela tiden, men det händer ju liksom också ganska mycket. Det är en ganska lång film, den är 2:20. Det händer ganska mycket innan man kommer till de 18 olika slutscenerna som en sån här film brukar innehålla. DNs Johan Hilton var också på samma visning som du och jag var på. Och då smsade vi lite efteråt och då så beskrev han första halvan av filmen som Fångarna på fortet. Mm. Och så sa han att det var en jävla massa nycklar och skit som skulle hittas. Och så var ju verkligen första halvan, kanske lite mer än första halvan.
Ja.
Det är mycket alltså snack om en dolk som skulle leda dem till en kompass som sen skulle leda dem vidare till den plats där, bla bla bla.
Ja, det är ju någon slags interplanetär skattjakt som pågår. Jag försökte rita upp ett schema för mig själv. Så det är så här, för att hitta till den här planeten Exegol så måste de hitta en liten pyramidformad typ kompass.
Ja, visst.
Men för att hitta den så måste de hitta en dolk som i sin tur hittas i ett skepp. Och den dolken innehåller liksom någon grej som man, ja, men det är, och som för att komma åt, för att tyda den dolken så måste de hitta en hacker som kan hacka C-3PO:s tolkningsförmåga. Och det, så, ja, det påminner väldigt mycket om hur tv-spel är strukturerade. Att det är en jävla massa sidequests man hela tiden måste lösa för att kunna komma framåt. Det är alldeles så här rakt på målet. Det är liksom ett sidospår på sidospår. Och även, har du sett The Mandalorian, den Star Wars-serien som går på Disney Plus?
Alltså,
den är ju extremt mycket så. Det är till och med blivit ett meme att så här, ja, de har snott rakt av från diverse rollspel som man spelar.
Jag ska ju säga då kanske för nytillkomna lyssnare som inte hört tidigare avsnitt vi har gjort om Star Wars, att jag ju inte är ett Star Wars-fan. Den förra filmen, The Last Jedi, var den första Star Wars-film som jag såg, eller i alla fall såg klart, såg hela. Så att jag har inte samma nära innerliga relation till det här som du. Jag har inte heller sett The Mandalorian. Och så satt jag och tänkte så här, för jag vet inte riktigt hur tidslinjen funkar. Så jag var också så här, kommer Baby Yoda vara med i den här filmen? Alltså, men förstod att Baby Yoda inte var det.
Nej, Baby Yoda är då liksom en, ja, en bebisversion av samma ras som läromästaren Yoda tillhör. Mm. Och Mandalorian utspelar sig efter den ursprungliga trilogin, men innan den här sequel-trilogin. Då. Och de här lever ju väldigt länge för att Baby Yoda är 50 år gammal men visar sig vara en bebis. Och jag tror att ursprungliga Yoda är typ 800 år gammal när han dör av gammal ålder. Så att han skulle absolut kunna vara med, men jag tänkte på det för att de här nya Star Wars-filmerna har kämpat.
Att de missade chansen att ta med Baby Yoda.
Jag tror att Baby Yoda
hade framgångsrika meme.
Ja, hade hunnit bli liksom en storspelare i meme-kulturen innan de började spela in den här filmen. För att, men inte för lack of trying i de här filmerna att försöka hitta gulliga små varelser för kidsen. Vi hade ju i BB-8, den här rullande bollroboten. I andra filmen var det Porgerna, som många har hoppats på. Och sen nu introducerar de en tredje, ännu mindre och ännu gulligare robot som heter D.O. Så att det är verkligen så här, det är nästan som ett inception i hur många små, hur små och gulliga kan robotarna bli.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vad tycker du då om den här, liksom, det som man har väntat på under den här trilogin då, som börjar med The Force Awakens väl, och sen The Last Jedi och sen så till slut den här och The Rise of Skywalker. Har ju handlat om Rey och har ju handlat om Finn och har ju handlat om Kylo Ren, men Rey och hennes föräldrar eller att Rey är föräldralös har ju liksom varit ett återkommande tema i de här filmerna. Och nu skulle det då slutligen, kunde man gissa sig till, avslöjas vilka hennes föräldrar var eller vad hon kom ifrån, varför de var döda och hit och dit. Vad tyckte du om den? Att det blev som det blev?
Ja, det har ju spekulerats väldigt mycket kring vilka hennes föräldrar skulle vara, eftersom hon då uppenbarligen har så otrolig stark närvaro av kraften i sitt liv och sin person. Och J.J. Abrams teasar ju redan då i Force Awakens när Maz Kanata skådar in hennes förflutna och bara
Lupita Nyong'os lilla gumma.
Precis, den Oscarsbelönade aktrisen Lupita Nyong'o som typ får två repliker i den här filmen.
Men Maz Kanata är väldigt söt.
Ja, så och då anar man i snabba flashbacks liksom att det finns någonting mörkt och farligt i Rays förflutna och hennes liksom släktled. Och många bara, men hon är ju uppenbarligen del av Skywalker-klanen på något sätt. Men det raserar Rian Johnson i Last Jedi direkt när hon går ner i den här grottan som du kanske minns med spegelreflektionerna.
Just det.
Att, cool, och då bara, nej, dina föräldrar var nobodies. Och då visar sig i den här filmen att hennes föräldrar var nobodies. Det som däremot den stora revealen är då att hennes farfar är Kejsar Palpatine. Mm. Vilket var en ganska oväntad vändning, men också inte så superangelägen. För att det blir liksom, på samma sätt är ju då Kylo Ren, spelad av Adam Driver, är ju då son till Darth Vader. Mm. Så det blir liksom något så här, båda lider av något farfars och morfars komplex, vilket inte känns så jättenära och brännande egentligen.
Det är ju inte riktigt lika starkt med farfars eller Nej. Morfars komplex som det är med mor eller far.
Det är en svagare Romeo och Julia story av någon anledning.
Ja, det är det sannoliken. Inte på grund av någonting som händer mellan Rey och Kylo Ren, som är otroligt starka scener. Men absolut, det är inte lika bra story.
Nej.
Men så det får man reda på då, att Palpatine är farfar till Rey tar det här på ett lite... Hon har ju liksom slitits då hela tiden mellan det här, vad är gott och vad är ont. Och där har jag en fråga till dig, Kristoffer, därför att jag fattar inte riktigt det här. För i alla andra sagor, myter, krig, berättelser någonsin, så är det ju så här att alla sidor är övertygade om att de är på den goda sidan, eller på den rätta sidan.
Mm.
I alla fall, ja. I ganska många fall, det måste du hålla
Precis.
Med om.
För att man ska så här, förstå deras motivation och att de tycker att de gör rätt själva.
Inte bara i sagor utan också i verkligheten, typ säg i ett krig.
Mm.
Men i Star Wars så verkar det vara så här, förlåt en utomstående dum fråga, men i Star Wars så vet ju den onda sidan om att den är ond. Den är så här, kom över till den mörka sidan. Man bara, men det är ingen som tror att den är på den mörka sidan.
Nej, fast dels så tror jag att du kräver lite för mycket komplexitet här. För att som du själv sagt och upprepar tillfället, så är det ju en saga.
Mm.
Det är mörkt och ljust och det är gott och ont.
Mm.
I det här fallet är det också hopp mot rädsla, är väldigt tydliga teman ställs mot varandra. Men sen tror jag menar, det finns ju fall där personer liksom njuter av att kunna vara liksom mäktiga och manipulera. Det finns ju det liksom machiavellianska eller shakespearianska, om du tänker, men ta till exempel House of Cards, paret Underwood, de är verkligen så här, de vet om att de är onda och fulspelare, men de njuter ändå liksom den makten. Och det är inte så mycket så här politisk idealism som det är bara berusningen som lockar.
Ja, precis. Men i fallet med Kylo Ren till exempel, så är han slåss ju också med det där. Liksom, vilken sida ska jag vara på? Och vem ska jag, liksom, vad är viktigt för mig? Och sådär.
Ja, men han vill ju styra galaxen.
Men han sträcker
ihop
ju också ut handen till Rey och säger, kom över till den mörka sidan. Han kan ju inte... Jag ska försöka släppa det. Men jag tycker att det är konstigt att inte de också tycker att de är den ljusa sidan.
De tycker säkert att de handlar rätt, men sen är det så här, enligt mytologin så kallar man det för den mörka och ljusa sidan. Och det handlar ju också om att
omfamna...
Men
det är inte att jag inte förstår lockelsen i den mörka sidan, det gör jag sannoliken, men jag tycker bara att det är underligt att de inte tycker att de är goda, utan att de är så här, det är roligare att vara här med oss onda.
Fast det är också så här, de onda sidorna av kraften är liksom också det som gör oss mänskliga. Det är rädslan, det är vreden, det är
ja,
liksom
det
många
vet jag.
Dödssynderna som finns i oss, och då ja, man kan kalla det mörkt, eller så kan man liksom bara se det som en del av en väldigt naturlig del av människans sida.
Ja, men det vet jag, det förstår jag verkligen. Problemet är med själva liksom språkbruket kring deras syn på sig själva.
Ja, men släpp det, köp det.
Jag köper det. Däremot har jag en annan fråga till dig. Palpatine, i början av filmen så beordrar ju Palpatine Kylo Ren, som liksom kommer till honom och möter honom då i början av scenen. Det är väldigt mycket så här gammal, liksom, att han ska se ut som en liksom vampyr. Alltså så här, det är filmat underifrån och det är mycket så här blixtar på Palpatine.
Mycket
det är väldigt
så här epileptisk
dålig. Ja, men de har ju varnat för det till och med, att epileptiker inte ska gå scenen. Men att det är lite så, lite pappig skräckfilmsbelysning på honom. Då beordrar han Kylo Ren att döda Rey. Men i slutet så säger han så här, jag vill aldrig att du skulle dö, Rey. Jag vill att du ska bli kejsarinna av av siterna.
Ja, och varför bad han då inte bara Kylo Ren att ta dit henne?
Levande.
Ja, precis. Ja.
Förstår du det?
Nej, och det verkar liksom som att så här, jag läste någon recension där någon var lite orolig för att Palpatine kanske blivit senil, så att fanns liksom motivation hela tiden byter spår.
Ja.
Nej, men absolut. Det
är det så man ska tolka den bara?
Det, vad det är att du ska framstå...
Lägg in honom på hem.
För att han... servicehem nu. Nej, men det ska ju framstå som att han hela tiden har verkat i skuggorna och liksom ryckt i marionetttrådarna. Och han, ja, han säger ju också så här att alla röster du hörde säga till Kylo Ren var jag. Mm. Oavsett om det var Supreme Leader Snoke eller om det var Darth Vaders röst och så vidare. Så det är väl så här att han vill briljera med lite mind games, men nej, det finns ju absolut en logisk lucka. Han hade bara helt enkelt kunnat bett honom ta dit henne, för att det är det som har varit hans endgame hela tiden.
Det är lite svårt att förstå det, men okej, jag ska försöka göra vad jag kan för att leva med detta. Men en annan person som jag skulle vilja att vi talade om, nu har vi pratat mycket om Kylo Ren och om Rey, och vi ska återkomma till dem också, men det finns ju faktiskt fler karaktärer i den här filmen, till exempel stackars Finn, som också dyker upp i första filmen och sen är med rätt mycket i andra, och nu då har kommit till någon sorts slut, vad ska man säga, hur tycker du, han slarvas ju bort lite, eller?
Ja.
Han är med väldigt mycket och han får antyda väldigt mycket att han är väldigt kär i Rey, och säger flera gånger så här, det är någonting jag vill berätta för dig, och när de hamnar i små snåriga situationer.
Mm.
Han får aldrig berätta vad det är.
Nej.
Man kan lista ut att det är att han vill berätta att han är kär i Rey, men han får inte Rey. Och han får heller ingen annan.
Nej, och det, jag tror
han har
så här
liksom flera kärleksintressen eller potentiella kärleksintressen, eller åtminstone vänskapsintressen under den här filmen, och sen händer ingenting.
Nej, och jag tror att J.J. Abrams och filmskaparna är liksom, ja, de känner väl med sig att det här är inte intressant spår. Jag tror att tittarna är inte särskilt intresserade av det här heller.
Nej.
Och Rey har ju egentligen ganska många, det antyds ju även så att det skulle kunna vara Dameron Poe som är en kärleksintresse vid ett tillfälle.
Poe Dameron,
förlåt. Och sen blir det då ändå till slut Kylo Ren som hon får hångla med. Liksom.
Mm.
Men annars har det ju en väldigt kysk filmserie. Även den här trilogin har liksom varit att folk möts och de kramas. Och sen, ja, i en annan film, en kanske sämre film, så har det varit mycket mer så liksom erotisk eller romantisk spänning. Men jag tror inte att det känns, de alla de här spåren som är med Poe och Finn tycker jag bara är helt ointressanta. Det är egentligen Rey's story man vill följa.
Ja, det är sannoliken. Men det är lite...
Men visst, det är ett evigt friendzonad.
Det är så här, synd om honom. Han får inte Rose och han får inte Janna.
I Last Jedi så var det också så här, men precis, Rose då, som verkligen knuffas under den här filmen, får säga. Och då undrar man, för att det var ju viss, vad ska man säga, kritik, eller det var liksom någon slags proteststorm med rasistiska förtecken kring den filmen och representationer och identitetspolitik. Och där just Rose som då blir den första, vad ska man säga, icke-vita kvinnliga karaktären med någon slags agens i de här filmerna. Så, ja, det var till och med så att skådespelerskan som är vietnamesiskt ursprung, Kelly Marie Tran, lämnade sociala medier för att hon blev liksom så trakasserad av fans. Mycket av det gick och härleder sig till ryska troll. Var en
surprise.
Forskarstudie på USCA som visade det. Men... det känns bara som du säger, det lämnas till henne, och jag tror att ingen lider särskilt mycket av det. Det var nog ingen som var särskilt intresserad av att följa upp den romantiska entanglement.
Sant. Jag var inte heller så intresserad av det, av att se de scenerna. Men jag tycker ändå att det är lite tråkigt när man nu har introducerat så himla många nya karaktärer och så är de väldigt mycket i bakgrunden och väldigt mycket bara så här att de ska vara med som lite comic relief och det ska vara lite bråk med...
Ja, även finns bakgrundsstory att han är så här barnsoldat som har värvats i stormtrupperna. Det fick man veta i den första filmen, så det är ju inte någon... inget stort avslöjande som görs när han hittar andra personer som är liksom i samma sits. Så att man känner bara, ja, det var väl det.
Snabbt tillbaka till Daisy Ridley och Adam Driver, som är det som vi egentligen är intresserade av att prata om. här är ju någonting som pågår också sen förra filmen, allra minst deras extremt starka kemi och den telepatiska kontakt som de har, där de plötsligt liksom kan, plötsligt är det är mitt på blanka dagen, plötsligt blir det natt och så ser de varandra i någon sorts liksom, ja, men vad ska man
säga?
Men
de har en slags telepatisk sammanlänk.
Precis.
Som jag tycker funkar jättesnyggt estetiskt, och det etablerar de i den förra filmen, där de liksom kan föra föremål fram och tillbaka i fysiska världen genom liksom en slags mental kontakt.
Men... Är det kraften också då? Eller?
Ja, det har ju aldrig använts tidigare i filmserien, men jag tycker det är jättesnyggt. Framförallt är det då en nyckelscen i filmen där hon liksom lämnar över sin ljussabel till honom genom någon slags konstig rumsförflyttning.
Nu börjar jag gråta.
Ja, det var otroligt scen verkligen. Sen har ju de är väl de två, bortsett då från Oscar Isaac som spelar på Dremmen, så är det de två som har absolut mest karisma och vars öde man bryr sig om, och de har en otrolig energi mellan sig. Och den här fighting-scenen med ljussablarna ovanpå den fallna dödsstjärnan på ett Endor, som den där månen då heter, med ett hav som stormar runt dem, otroligt snyggt, visuellt tilltalande.
Ja, verkligen.
En av få snygga set pieces för övrigt, det är en film som jag tycker saknar mycket av den förra filmen hade.
Verkligen. Vi har ju bråkat lite grann på förhand, du och jag, om huruvida den här filmen eller den förra filmen Last Jedi var bäst. Och jag som inte har en så stark koppling till hur Star Wars-filmerna brukar se ut eller brukar, hur tonen brukar vara, tyckte att den var jättebra.
Ja, det är helt fel ingång.
Ja, jo tack. Jo, tack. Kanske därför jag ska börja kolla. Men så tänkte jag att den var också så otroligt snygg. Och det finns så himla många snygga scener. Det är den här spegelscenen som vi pratade om tidigare i Last Jedi, och sen så är det den här saltplaneten som de är på då, som, liksom, som är helt vit, och så lämnar den liksom röda spår i marken. Allt det där är ju så otroligt visuellt.
Ja, och även den här tronsalsscenen som också det, som påminner väldigt mycket om vad heter den? Viskningar och rop, den Bergman-filmen med den otroligt röda färgen. Verkligen,
ja, exakt. Och i den här filmen är det ju inte alls lika mycket så. Jag tyckte också, det här vet jag att vi bråkade om i en tidigare version av den här podden som heter Kulturskymning, så gjorde vi ett avsnitt som handlade om The Last Jedi. Då bråkade vi om den här scenen på kasinot.
Ja, kasinot är hemska. Hela det sidospåret på bortkastet.
Som jag älskar. Men i den här filmen så finns det inte lika mycket av det. Det finns några olika planeter som de hälsar på. Men mest är de ju i olika ökenscener. Därför att de har upptäckt att Daisy Ridley är otroligt snygg mot bakgrund av sand. Vilket är sant. Mm. Men just därför tyckte jag att den här filmen saknade lite av det. Som är liksom det väldigt visuellt slående. Som ju också är det man vill se. Man ser den på bio, tänker jag. Man vill ha de där stora. Och då var dödsstjärnan det kanske som var snyggast, de där regnscenerna var fina. Och jag gillade också mycket den scenen sen i en annan tronsal då, Siternas tronsal nere i...
Precis, det är citadellet, och då är det liksom hela slutstriden utkämpas, kan man väl säga.
Det tyckte jag var jättesnyggt. Jag tänkte jättemycket på gruvan i Sagan om ringen, Moria, som är väldigt... lätt inspirerad av den är den. Men den är väldigt, det är väldigt snyggt också. I övrigt, inte lika estetiskt imponerad av den här filmen som av den förra.
Nej, men absolut. Det fanns mer estetiskt eller visuellt minnesvärda scener i den förra filmen. Sen är ju det stora problemet jag hade med den var liksom då att Rian Johnson ville vara subversiv. Han ville liksom typ dekonstruera den här franchisen, vilket jag tycker det är lite fel utrymme att göra det kanske. Och då var det liksom just det att höll sig inte till kanon. Många karaktärer betedde sig liksom out of character, som man säger på engelska. Det fanns en humor, det tonträffen var helt fel. Här är ju mycket mer i linje med hur det brukar vara. Och för en gångs skull så erkänner liksom man för tittarna att C-3PO är en jävligt jobbig karaktär. Ja. Det kommenteras på hela tiden.
Ja, verkligen. Ja, men Kylo Rens slutliga omvändelse då.
Kan han... ju inte ha förvånat någon egentligen. Men, absolut.
Nej, det har legat i luften så att säga. Men det händer. Och det händer då i den här scenen i tronsalen.
Den är fel, för att många var oroliga för att när J.J. Abrams gjorde Force Awakens så blev det en rak kopia på första Stjärnornas krig, och då var man väldigt orolig, och nej, ska det här då var en rak kopia på Jedis återkomst, som var liksom den tredje delen i ursprungliga trilogin. Och det är väl egentligen bara slutet, för i slutet där så är det, då är det Darth Vader som då blir, Kylo Ren blir ställföreträdare för den här scenen, och sen är det Luke, och då är det ju Rey i den här scenen. Och båda de slåss mot kejsaren i slutet av Jedis återkomst, och kejsarens skill att han skjuter elektricitet med fingrarna. Här tyckte jag att det var en snygg referens till det, där han istället liksom drar elektricitet ur dem in i sina fingrar i sin kropp. Han suger liksom livskraften ur dem.
Men han kan också skjuta elektricitet.
Ja, ja, precis. Det är liksom det enda han har kommit med.
Men det kan ju Rey också. Det får man ju se i den där scenen där man tror att Chewbacca...
för att hon har ju sitt blod. Ja. Hon är ju liksom barnbarn till honom.
Nej, men precis. Så hon väljer att vara god. Kylo Ren väljer att vara god. Och sen så... Påminn mig lite grann om hur det här går till. För jag har lite svårt att minnas. Men jag tror att det är det som händer är att först dör den ena. Sen återupplivar den ena den andra. Och sen så dör den andra. Och sen så är det liksom... Det är lite... Kanske så här, när den andra personen föll död ner tänkte man så här, nej men gud, hur länge ska man hålla på så här? Ska Rey nu bara återuppliva honom igen?
Stafett hjärtungräddning.
Så de kan så här, ett hångel och sen så dör någon. Så ett hångel till.
Ja, men det var väl därför jag kom att tänka på Romeo och Julia. För det är så här, en riktigt bra kärlekshistoria blir ju inte utan något slags offer. Och då är det då Kylo Ren som dör. För den där lusten och det enda jag tänkte på då i den scenen är... Han har ju väldigt mycket en emo-look med liksom den svarta, lurviga sidbenen och helt svartklädd.
Ja.
Heter inte emo till South Park Kyle?
Åh, det vet inte jag. Som nu Kyle önskar du satt här med Fredrik Krager.
Ja, kanske. Men jag är rätt säker på att emo till South Park heter Kyle. Så det tyckte jag, det var jag satt och skrockade lite åt.
Emo-namnet Kyle.
Ja, men sen dör ju då Kylo Ren på det sättet som alla Jedi-ridder dör på.
Precis.
Det vill säga löses upp i tomma intet.
Precis.
Och så är det bara hans tomma kappa.
Och det som har hänt innan är ju att Leia, Carrie Fisher, har dött. Och då undrar jag, för då har man fått veta, eller liksom man har fått se då en scen där Leia ska liksom, det här kommer ta all hennes kraft som hon har kvar och liksom kontakta Kylo Ren på något sätt. Vilket hon gör. Vilket leder till att Rey vinner striden mot Kylo Ren där på dödsstjärnan. Men då undrar jag, varför försvann också han så där i tomma intet? Var det för att Leias kraft fanns kvar i honom?
Nej, det är för kännetecknet att han är god. Det är så här, de dör inte så mycket som de går upp i kraften. Och blir liksom del av någonting större och starkare. Det händer i den första Stjärnornas krig-filmen, så Obi-Wan är likadant. Darth Vader ska precis hugga ihjäl han och då bara lyser han upp. Om du kommer ihåg förra filmen så är det så Luke Skywalker
precis,
dör också.
Jag kommer ihåg att han försvinner
bort i vinden.
Precis, i solnedgången där. Men,
precis.
Men då okej, okay, så då ska man... Ja, han var liksom... Han hade Jedi-blod.
Ja, precis, han har precis accepterat, för att han är ju barn till Leia.
Men är det därför som Rey inte försvinner? Därför att hon inte har det?
Hon dör väl inte helt och hållet. Ja, det kan man också tolka att det var liksom sidan i henne omöjliggjorde liksom, att hon kunde lösa upp så. Men tekniskt sett så är det så att hon inte dör. Hon ligger väl döende och stirrar upp i stjärnorna. Liksom,
Okej, okay. Men för jag tänkte... Okay. Då fattar jag. Det var därför de båda sen försvann i tomma intet, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Men om man ska liksom säga någonting om J.J. Abrams, ska man säga, vad han lyckas med här, tycker jag. För han har ju fått liksom i många fall han fått uppdrag att så här, förvalta stora affärer. Han gjorde Star Trek till exempel och sen då Star Wars.
Med varierande.
Ja, precis. Han har ju känts, tycker jag, mer som en framgångsrik filmstudent. En av hans tidigare första egna filmer var Super 8, som var liksom mer eller mindre kopia av Spielbergs, de här 80-talsfilmerna som utspelades i något idylliskt förortsmiljö. Och sen hade vi då Star Wars, den bara här med George Lucas mer eller mindre. Star Trek, där gick han väl mest vilse, känns som. Men här var det liksom, här tar
jag gillar de filmerna, jag är ju Star Trek-tjej, jag tycker filmerna är helt okej, men de är inte så Star Trek-lika.
Nej, precis, lustigt nog. Men här kändes det som studenten tar examen, här fick han liksom till tonträffen och liksom den emotionella kraften och påverkan och så jag tyckte att här fick han min respekt efter lång och hård kamp.
Ja, han var kul. Vad kul. Men en sista fråga då. Du som fan och du som nu ska liksom ändå på något sätt behöva ta farväl av de här karaktärerna. Hur känner du inför att det var att så pass många av dem var med? Som du sa tidigare, det här med Lando Calrissian heter han väl?
Ja, precis. Ja.
Och när liksom en väldigt så... väldigt, väldigt självlysande för att visa att han inte är där på riktigt. Mark Hamill, alltså Luke Skywalker, säger det.
Ja, det är ju så Jedi Ridder framträder i efterlivet.
Precis, precis. När han dyker upp. Eller det här som de har liksom filmat då, eftersom de har använt sig av gammalt arkivmaterial när de har spelat in Carrie Fishers scen, eller vad man ska säga, som hon gick bort för ett par år sedan. Och sen så kan de använda, så kan de liksom återanvända det igen, eller vad man ska säga, sätta CGI-ansikten på någon annan skådespelare från någon strid med Carrie Fisher och Luke Skywalker. Jag gissar lite grann, för de här filmerna har inte jag sett, men jag utgår ifrån att det var Luke
precis,
i den scenen.
Det är ju en jättekort scen när man får se Luke Jedi träna Leia.
De som unga.
Precis. Och det är ju en viktig scen, för att som du kanske kommer ihåg i den förra filmen, så helt plötsligt från ingenstans, utan minsta antydan till att det har skett förut, så kunde Leia använda kraften. Hon kunde så här, andas i yttre rymden.
Ja, precis. Hon kunde återuppliva sig själv i yttre rymden.
Ja, det såg ut som att hon flyg, men hon använde kraften, har ju så här en pull force, en dragningskraft som drar sig tillbaka till skeppet, och alla bara, what? Vad är det för liksom Deus Ex Machina lösning med någonting vi aldrig har sett tidigare? Men här fick man, då hon liksom, hon är ändå dotter till Darth Vader, tvilling till Luke Skywalker, så hon har liksom lyckats förvalta och förädla kraften. Fine. Däremot så var jag inte helt förtjust i de här CGI-skapade scenerna av dem som unga, framförallt Leias ansikte såg verkligen. Det är väl någonting med så här, i Rogue One, den här spin-off-filmen, så återanvänder de Peter Cushing som spelar en karaktär som heter Grand Moff Tarkin. Mm. Och där liksom han är så här, han har ett väldigt tydligt utseende, mycket rynkor.
Ja,
det är ganska lättare att CGI återskapa en sånt utseende än en ung led, allting ser slätt och plastigt och liksom lite för glimrande ut. Sen kan man väl säga vad man vill om hur Mark Hamill ser ut som Luke Skywalker idag. Han är verkligen en gubbluck med det bältet som är liksom, du vet så här, hur människor, gamla människor, byxorna högt uppe. Det är så här, bältet sitter någonstans kring understa rebusparet.
Hög midja på hans Jedi byxor.
Men
det var inte CGI, det var inte en CGI-recension jag ville ha. Nej. Jag ville ha en känslomässig respons på.
Nej, där kändes det inte alls. Och även Lando Calrissian märks liksom. Vi var inne lite på det när vi pratade om The Irishman här om veckan. Mm. När liksom folk som man har sett i sin ungdomsvigör och goda dagar, när de liksom rör sig långsamt, men ändå ska man ska försöka köpa den visionen som tittar, att okej, det här är en person som fortfarande är viktig och liksom går att räkna med, när han Lando Calrissian och rör sig verkligen som en gammal gubbe och har liksom ett dubbelt så brett huvud mot vad han hade i ursprungsfilmerna. Men med det sagt så fanns det slutscenen i den här filmen var otroligt emotionellt, förlåt.
Nej, det händer igen! Ja.
För vad som händer då, det här vet inte du, för du har inte sett den första filmen, men Luke Skywalker är ju då också föräldralös, för att alla hjältar i de här filmerna är orphans. Det hör liksom till, det är ju allt när historieberättande, även i Harry Potter och så vidare.
Mm.
Men han växer då upp hos Uncle Owen och Aunt Beru på en farm på Tatooine. Och det är den farmen hon återbesöker när hon går runt där. Och sen står hon i slutet med den lilla roboten framför de två tvillingsolarna som har varit så otroligt emblematiska för liksom Star Wars och Tatooine då särskilt. Och det var så otroligt snyggt hur de knyter ihop det, tyckte jag. Och då var det verkligen så här, värdigt.
Mycket. Hon har fått veta sitt riktiga namn och hon väljer att ta ett annat.
Ja, hon tar Skywalker.
Med det tackar Kulturkommissionen för den här hösten och tar ett litet jullov. Men vi kommer tillbaka i början av 2020. Och vi som har gjort det här avsnittet heter Greta Thurfjell och Kristoffer Ahlström. Vi vill också tacka vår tekniker Oliver Bergman som stoiskt har stått ut med att få exakt varenda kulturyttring spoilad för sig under året. Men gränsen gick vid Star Wars och därför är veckans tekniker Lukas Jakobsson. Kulturkommissionen är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. God jul, gott nytt år och hej då!
Hej då!